Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej alla lärschema, det här är Rosita och idag ska jag laga jättegod mat. För vi har haft en sån här jättejobbig pandemi i Sverige och i hela världen. Och nu när de har letat på de restriktionerna, då är det jättekul att man kan bjuda sina grannar och man äter god mat när man träffas och man kramar och pussar sina grannar. Det känns fantastiskt kul att de har kommit fram till så här vacciner och att alla har vaccinerat sig snart. Och man kan bjuda sina grannar och ha festen och sådär. Och jag har verkligen längtat efter att få bjuda mina grannar och så att man bygger lite grannsemja.
Vad händer här? Men Torsten, jag har inte ens börjat laga maten än. Vad gör du här så tidigt?
Ja, man kommer tidigt till Spanien. Jag såg det på ett program jag såg på SVT.
Jaha, okej då. Men då får du sitta här och vänta tills jag lagar all maten. För jag ska göra för alla lyssnare här. Jag ska göra jättegod mat. Jag ska göra lite pimentos de padrón. Jag ska köra lite granna paella. Jag ska...
Vad är det där?
Ja, det där är grunden till paellan jag ska köra. Det är muslorna som ska vara i paeljan.
Ja.
Ja, det är muslor som ska vara i paeljan och sen det blir saffransris och det blir lite ärtor och det blir massa goda grejer.
För jag äter inte muslor.
Ja, men då kan du peta bort dem.
Är det där ris?
Ja, det är riset jag ska göra sen. Men du får sitta ner och vänta lite grann. Sen, så kan, du hämta Hula Karin, din fru, och så kan hon komma hit. Och så
jag äter inte ris.
Nej, det är okej, du behöver inte äta allting. Men det är väldigt roligt det här med att vi ska laga maten och Nuria ska börja göra paellan då. Och till min hjälp då jag har min granne du Torsten. Du får hjälpa mig. Om du börjar då att sätta på vatten så vi kan koka riset.
Nej, jag är gäst. Det är då du som bjuder mig.
Ja, men nu är det så här i Spanien, förstår du Torsten, så hjälps man åt. Man bjuder sina grannar men man hjälps åt tillsammans för då blir det en sån helig grannsemja, förstår du.
Men vi är i Sverige nu.
Ja, men jag är från Spanien och jag känner att Spanien och Sverige, de är så tajta tillsammans, vet du.
Nej.
Okej, då kan du sitta där och vänta lite grann. Så ska jag börja göra maten här då. Då börjar jag sätta på riset här då. Sätter jag på riset här. Och så där ja. Och då sätter vi på högsta volymen där. Och nu så ska jag börja skölja mina muslor så att de är färdiga och klara. Jag sköljer dem så här i vatten. Det där är jättefint. Men Tolsten, vad gör du för något? Du inte peta med fingrar i det där.
Yeah.
Ja. Men har du tvättat fingrar? Det är pandemi, herregud. Du måste tvätta fingrar.
Nej.
Har du handdesinfektionen då?
Nej.
Ja, men då kan du inte peta maten. Det är bakterier, Tolsten, förstår du väl?
Nej.
Okej då. Ja, då får vi ta bort de där då. Så där tar jag den. Ja.
Kan man äta den här?
Ja, men det där kan man inte äta, absolut inte. Det är en farlig frukt och den är bara som prydnad. Jag har i min fruktskål.
Varför då?
För det är en fin frukt, det är vacker färg, den är vacker röd som min klänning och den är vacker och fin.
Varför då?
Ja, den är... Snälla Torsten, jag måste laga maten.
Varför
här.
Varför då?
Nu måste jag laga maten, skära Torsten.
Varför då?
För att jag ska bjuda mina grannar på lite skär i middag. Och ha lite grannsemja. Ja, det är jättebra Torsten, men då ska jag börja laga här då. Men vi måste ha lite efterrätt Torsten. Och då, varför passar det bättre än att ha lite spanska frukter? Lite
tårta, prinsesstårta.
Ja, inte någon prinsesstårta. Vi ska ha lite glass och lite olika bär med glassen. Så blir det jättegott. Med jordgubbar, jag tänker ha mango, lite passion.
Jordgubbar? Vad säger du? Jordgubbar?
Ska det komma en gubbe här som horar sig?
Men vad sker då, Torsten? Skär i god, nej, horgubbar!
Horgubbar, ja. Vad säger du?
Horgubbar!
Horgubbar?
Det är horgubbar! Så där man har i svenska landställe, man kan plocka för hand, horgubbar!
Jag har ingen horgubbe i mitt landställe, det kan jag säga dig.
Men skär i god, Torsten, du vet vilka bär och frukter jag menar. Till efterrätt ska vi...
Ja, då säger bär!
Ja, precis!
Jordgubbar!
Ja, precis! Horgubbar!
Ja, sådana har jag på landstället, ja.
Exakt. Och det ska vi ha till efterrätten. Om du tar fram, om du går bort till kylen, du kan ta ut glassen,
ja,
och lägga du i en fin på fin fatten. Och sen...
jag hämtar den då. Jag hämtar glassen.
Det är så bra man har en liten hjälp redan här i köket, förstår ni. Man, det är jobbigt att göra allting själv när man bor själv och sådär. Men vad gör du nu, Torsten?
Ja, det går bra. Ingen panik.
Du river inte hela köket nu?
Nej.
Herregud. Herregud. Men det är bra man har en liten hjälp redan som kan hjälpa en sådär. Ja, men du ska inte äta glassen, Torsten!
Jo.
Det där är till alla gäster. Du kan inte bara ta paketet och äta ur paketet med en sked.
Jo. Jag är gäst.
Ja, jag tror vi får ta och...
Vad goda horgubbar.
Herregud, alltså. Herregud.
Hej, Shanti här. Och jag vill bara säga, om ni vill stötta min podd får ni väldigt gärna gå in på Patreon och donera valfri summa. Jag kommer att lägga en länk i beskrivningen i veckans avsnitt, så det är bara att gå in och donera om man vill stötta podden på olika sätt. Nu rullar vi veckans avsnitt som är en riktig specialare. Det är ju sommarlov, det är semester. Jag har inte tid med att ringa och mejla runt till olika gäster för att be dem att ställa upp i olika intervjuer. Utan jag har nämligen bestämt att det här avsnittet kommer bli en blandning med de bästa och roligaste sketcherna som jag någonsin har skrivit, höll jag på att säga. Så bra att jag inte sa det. Nej, utan jag och min vän och kollega Sebastian Hörnell har skrivit ihop några roliga godbitar. Och sen har jag valt att klippa ur diverse intervjuer från vårens säsong. Och sen så är podden tillbaka precis som vanligt i september. Men nu drar vi igång sommarspecialen.
Ja, välkomna till min lilla podcast. Det är Wolfgang Löffels turist, vad ska man säga? Ja, men jag ska ge tips till de tyska turisterna i Stockholm och i Sverige.
Wolfgang, det här är ingen podcast, utan det här är, du ska ge tips till svenska turister om hur de kan hitta sommarställen och smultronställen i Stockholm.
Smultronställen, okej, jag förstår, okej. Okay. Ja, nu ska vi se. Till att börja med, om du är tysk och kommer till Stockholm, så är Gamla stan mycket vackert Gamla stan. Och där, när man är runt och går och kollar på arkitekturen, så finns det en bra restaurang som man kan gå och äta på, ja. Det är nämligen Zum Franziskaner. De säljer bra korv, och de har sökål, och de har bratwurst, så det är så mycket öl.
Wolfgang, det är ju ett tysk ställe.
Ja.
Ja, men du ska ge tips på svenska ställen.
Men varför då? Det är bra mat där i Gamla stan, det är jättebra.
Ja, men har du inga andra ställen du kan bjuda på i Gamla stan?
Ja, det finns en glassbar. Man kan ta en liten sån där, vad heter det, en ice, isglas, ja. Eller nej, den heter mjukglas, ja. Det är gott, det är jättebra. Och mitt emot där så kan man gå till någonting som heter science fiction bokhandeln, ja. Men det är konstigt, för det är bara massa böcker om saker som inte finns. Det vore som om de hade skrivit om Frankrike. Det är ju science fiction, ett helt land som bara kapitulerar, ja. Förlåt, vi kan fortsätta. Svenska ställen vet jag, det finns ett. Om man går till tvärs över ån, då är det Skansen, ja, Skansen. Där kan man gå och spatsera. Man kan se hur svenskarna tycker det är fint med sina gamla hus. De har samlat dem från hela Sverige. Vad är det? Det är bara ruckel. Vad ska man göra? De visar hur de gjorde bröd och allting. Ja, men vadå? Det kan man väl göra hemma?
Wolfgang, det är också en historisk resa hur vi svenskar levde förr i tiden. Det är
historiskt.
Som en rekonstruktion. Det är därför man har det.
Men varför skulle man vilja komma ihåg? Nej, jag förstår.
Kulturarv.
Det har vi väl. Nej, vi ska inte prata om det tyska kulturarvet. Det blir bara tråkigt. Men ja, vi fortsätter. De har ju också på Skansen här. Man kan se sådana där. Vad heter det? Djur. Ja. Det finns massvis med djur. Det finns en älg. Det finns älgar, tycker vi tyskar är väldigt exotiskt. Det är väldigt roligt. Så älgarna måste ni kolla på. Sen finns det någonting som heter säl. Det kan man väl se om man bor i norra Tyskland. Men säl är också konstigt. Det är så ett fettberg som klimpar runt i vattnet och plaskar. Ja, väldigt roligt att se. Det ser lite ut som han, vad heter den gamla statsministern? Göran Persson, ja. Som Göran Persson som simmar i vattnet och plaskar. Ja, det är väldigt roligt. Sen finns det björnar. De är faktiskt intressanta också. Ja, vi har... Har vi en björn i Tyskland? Jag vet inte. Jag kanske... Jo, men det måste vi ha haft, ja. Fast det var den röda björnen från höger. Ryssland, så vet jag. Det var den björnen som kom. Men vi har björnar på Skansen. Det är trevligt. Men en sak jag inte förstår. Det är en inhägnad som man kommer till. Jag tror att den är mellan vargen och björnarna. Och det är någonting som heter järv. Jag vet inte. Järv. Uttalar jag det rätt? Järv. Järv.
Ja, det är järv. Järv.
Järv. Järv.
Järv.
Men det finns inte. Nej. Det är två stora inhängare. Och man bara, ja, här finns det jättemycket bråte. Det finns mycket saker. Men vad fan är järven? Det finns inte. Nej. Det finns ingen järv. Den är borta. En annan grej man kan göra på Skansen är att svenskarna tycker om sjunga tillsammans, ja. Och det är konstigt. Vi tyskar, vi tycker om att sjunga, men det gör vi helst i en egen vår. Inte tillsammans på någon allsång, nej. Och sen så är det något konstigt, man ska hålla händer, man ska sjunga om en vacker stad, och nej. Nej, och det är bara svenska sånger. Och det är bara svenska artister.
Alltså, allsång på Skansen är ju det största underhållningsprogram vi har under sommaren. Folk älskar det här.
Ja, det är roligt. Ja, det är ett humorprogram. Ja, det är humor måste det vara. Ja.
Nej, det är ett underhållningsprogram. Men du, Wolfgang, har du några andra tips som inte är i Stockholm? Som man kan åka till, sommarställen.
Se. Alltså, ni har ju fin natur och då kan man kanske få turen hos en älg. Annars, om man åker ner till Vimmerby heter det, ja. Astrid Lindgrens värld. Ja, ni har ju haft en bra. Er stolthet är Astrid Lindgren som pratar om barn. Jag vet inte, det är väldigt... Inte realistiskt som Astrid Lindgren skriver. Jag menar, tyska barnvisor och barnsagor är mycket, mycket bättre. Det är typ Hans och Greta och det är brutalt och det visar hela motgången som barn får utstå. Typ som han som söker på tummen. Det var ett barn som söker på tummen. Pappa och mamma sa att nej, inte söker på tummen. Barnet fortsatte söka på tummen. Vad gjorde de? De klippte av tummarna. Han kunde inte söka på tummen. Slut! Det är så barnvisor ska vara Astrid Lindgren. Vad ska det vara? Pippi Långstrump som är stark och grej. I alla fall. Jag förstår vad du vill. Ja.
Men inte gud.
Jag gick i alla fall på Astrid Lindgrens värld och tänkte, jag ger det ett försök för att se om det här är någonting som tyska kan uppskatta. Men vad var det som hände? Jo, det första som hände när jag kom in där, det var att det var en liten gubbe som hade någon slags, vad heter det, jag var en helikopter av ryggen. Han hade en propeller där bak, ja, och han var busig, ja, han var riktigt busig, han nöt mig i särten, ja, jag vet inte varför. Ja, men, och sen så sprang han runt och jag försökte jaga honom. Och så kom det någon som sa nästan all makt och Tengel. Och jag fick flashbacks och det var inte bra. Jag fick säga, nej, men du, den där Tengel, han är inte bra. Och sen kom det någon Pippi Långstrumpf med fläta. Jag tycker för sig om henne, hon är stark. Och starkhet, det tycker jag ska om, ja. Så hon, 10 poäng, ja, om ni har någon poängskala. Utav Wolfgang Löffels poängskala, ni kanske kan klippa in här. Hur det ser ut, ja. Det är fint i alla fall. Hon får 10 löfflar utav Wolfgang. Så Pippi Långstrump, tyska, henne vill ni se. Men resten, akta er för propellmannen. Han kommer och
du menar Karlsson på taket?
Det heter, den heter Karlsson på taket. Det är en bok av Astrid Lindgren. Ah, Karlsson på taket.
Jaha. Är han ett barn eller är han vuxen?
Ja, det är ingen som vet. Ja, alltså min lekmannateori, varför satir är ganska svårt och varför det ofta blir missförstått i Sverige, det är för att jag tror att vi är så himla konflikträdda, tror jag. Och, att, och som du sa, att, så här, att det är lite sossarna har regerat och sossarnas motto är ju alla ska med. Och när man driver med antingen politiker eller kändisar eller folk som klantar sig på olika sätt, då tror jag att det blir den här att man någonstans är taskig. Att satir är synonymt i folks ögon som en taskig humorgenre. Att du trycker ner, du hånar och det är inom situation, då är det fel och det är fult och det är dumt att vara elak. Men jag tror också så här att satir handlar ju om att så här, du tvistar och vrider någonting som är uppenbart. Alltså någonting som vi alla redan går runt och tänker. Något som alla bara, fast det här är ju helt sjukt. Att så här, ja, men som Ebba Busch Thor till exempel, att hon härjar lite och sådär. Då är det klart att det här kommer att bli någonting för komiker att ta upp och tvista och vrida. Eller om det är kändisar som apar sig i media eller vad det nu är för någonting.
Ja, precis. För du har ju gjort Parlamentet, för övrigt jätterolig på Parlamentet, och Mumbo Jumbo. Den är lite satir också. Har du fått skit från det? Har du märkt av någon? Eller har någon i liksom casten, har du känt av någon sån?
Nej, faktiskt inte. Alltså, av de vi imiterar, alltså. Ja, nej, faktiskt inte. Nej, utan alla är positiva och glada och sådär. Och det, alltså, jag tänker så här, att bli imiterad, det är ju det största måttet på framgång. För då är det ju någon, såklart. Det är ju inte tidningsomslag eller stående ovationer eller alltså slutsålda shower, utan det är ju när du blir imiterad, för då är du någon. Då är du så pass tydlig som person att man imiterar dig. Det tycker jag i alla fall. Och det är ju en väldigt stor komplimang så. Men jag tänker också så här att om man då är en offentlig person och tycker att det är jobbigt, då kan jag tänka så här, fast då ligger ju det hos den personen. Alltså då kan man ju alltid välja att inte, jag tror det var av alla människor, jag tror det var Camilla Läckberg som sa det här, att alltså när man har valt offentligheten, då har du ju valt offentligheten. Och hon sa så här, att bara, fast alltså är du känd, då får du ju bara ta att folk driver med dig. Alltså det är liksom bara så enkelt. Du kan inte gå runt och känna att men det här är inte okej, och det här, men du har ändå valt att vara kändis. Du har valt att stå i rampljuset. Folk kommer ju tycka och tänka saker om dig och tvista och hela tiden. Du kan ju, om du verkligen vill vara privat, så bara gör något annat till exempel.
Ja, precis. Ja, jag har ju fått kommentarer också som säger så här, jag är dum i huvudet och vet inte vad jag pratar om. Och det är så här, ja, alltså har jag gått ut och liksom gjort sådana här klipp där jag har åsikter, då får jag vara beredd på att folk tycker att jag är dum i huvudet. Och det är helt fine. Det kan vara lite jobbigt i början, men sen så bara, det här, jag vet själv att jag är dum i huvudet, det är helt okej.
Ja, nej. Eller så har det att göra med att de, alltså deras liv, folk som säger så, deras liv måste ju vara så otroligt tråkigt. Alltså, de har ju ingenting att göra om dagarna så här.
Nej, precis. Jag tror vi har ändå liksom, vi har troligen roligare än dem, så då får de får ha den åsikten. Det är helt okej, typ.
Men jag tänker så här, när du pratar om att du får så mycket kommentarer ibland om att du är dum i huvudet och vad som är roligt och inte och sådär. Och ett fenomen som är väldigt stort nu, det är alla de här moralpoliserna på Instagram som går in och kommenterar på både kändisar och icke-kändisars forum där man hävdar vad man får skämta om och inte, och det här är kränkande och det här är inte okej, eller du, nu är du respektlös, eller hur? Alltså jag vet att ett exempel var för någon månad sedan, när det var 1 april, då tror jag var Magdalena Graf som la upp på sin Instagram att hon skämtade om att hon var gravid, och det var ett 1 april-skämt då. Hon är inte gravid. Och då var det jättemånga som hade skrivit att det här är kränkande mot dem som försöker bli gravida. Hur kan du göra någonting sånt här? Fy fan för dig, vad kränkande. Det var liksom 1000 kommentarer. Och då hörde jag ett annat samtal i en podd där de tog upp det och sa så här, fast alltså det där, nu leker ju de här människorna Gud. Att så här, sitta och berätta för henne att okej, det var ett dåligt skämt, absolut, i sånt fall om det var det. Men det här är liksom totala drevet med att vi människor är så otroligt bara, fast nu har du gjort fel och nu måste du skärpa dig. Varför tror du att vi är såna jäkla moralpoliser och tror att vi är bättre?
Alltså det är en bra fråga. Alltså Jag tror dels, alltså så här, kort och gott, folk har ingenting annat för sig. Men det är också så här, jag tror internet har gjort att folk har fått en makt som de inte hade förut, som de utnyttjar till max typ. Men det är också ganska trendigt nu för tiden att liksom vara en moralpolis. Det är trendigt att liksom hitta saker som inte är kontroversiellt eller som inte har varit det och sen göra dem kontroversiellt. Vilket är så jävla... det är så jävla dumt för att alltså ingen är ju perfekt. Men det som är jobbigt är så här, det här är liksom okända människor som gör det. Så de kommer ju aldrig få den här smällen tillbaka riktigt. Så det är ju bara åt ett håll att man liksom... hur kan du ha liksom olika strumpor, det är kränkande mot oss som inte har, alltså det är såna dumma grejer som du tog upp, alltså så här. Och jag tror bara att det är så här, det är svårt att pinpointa varför, men det är bara, det är jävligt trendigt och folk liksom utnyttjar sin makt som man får på sociala medier. För jag kan inte tänka mig att de är så arga egentligen. Alltså jag har bara svårt att... men som det här med Camilla Läckberg. Alltså jag har svårt att tänka mig att... Om man lever ett liv, man har ett jobb. Eller man kanske inte har ett jobb. Man har relationer, man whatever. Hur kan den grejen ta upp 5 timmar av din dag där du skriver kommentarer och... Jag vet inte, det... Alltså jag har så svårt att... pinpointa varför. För att jag kan inte tänka mig att man är arg egentligen. Men jag vet inte. Alltså så här, om du har du kanske har en bättre teori, för jag har inte reflekterat över det så mycket, för det är så svårt att pinpointa varför.
Ja, verkligen. Och jag vet att när jag lyssnade på en annan podd som tog upp det här då, ämnet, och då sa de så här att världen är full av problem. Dåliga skämt är inte ett av de problemen. Och jag tyckte det var så jävla pricksäkert att när vi sitter och kollar liksom mobilen och så ser vi någonting så här, då har det att göra med att vi i grund och botten har då bildat oss någon uppfattning av att vi, för det här är ju offentliga personer, det är ju kändisar, och då någonstans är det ju vi, det blir som den här, om vi det här perspektivet med typ att när det står om Beyoncé och Jay-Z, när det står om dem i typ för flera år sedan eller liksom inte så inte innan sociala medier fanns och det stod typ någon, men Jay-Z har varit otrogen mot Beyoncé bla bla, då börjar vi känna direkt med henne och börjar tänka att oavsett om det är sant eller inte så börjar vi känna, men gud, hon har blivit utsatt för otrohet, stackars henne, hur kommer hon klara det liksom? Just därför att det här är offentliga personer som vi tror vi känner. Det blir liksom att vi känner de här människorna. Och jag tror att det är lite samma princip som när vi sitter och kollar upp andra på Instagram och Facebook och ser andra kändisar, att vi har dem i våra flöden hela tiden och sätter dem på en piedestal, och när de gör någonting som inte vi riktigt är med på eller där vi känner att oj, vad händer nu? Då måste vi direkt gå dit och bara, nu gjorde du fel, hur kan du göra så här? Men det är bara för att vi i grund och botten alltså har beundrat dem så himla mycket. Man sätter dem på en piedestal, att så här, hur kan du göra så här mot mig? Det blir lite av den här omoraliska aspekten i det hela. Att du är omoralisk om du... Här har jag ett Instagramkonto och jag följer massa kändisar och du lägger ut trevliga frukostar och paddelluncher och fan och hans moster, och så gör du det här. Hur kan du göra att det är lite den? Att man tänker så här, det här hade inte jag signat för. Nej, men då kan man ju också säga, sluta följ.
De har målat upp en perfekt bild av den här kändisen, och sen när de ska skämta om någonting så blir det liksom... Det förstör deras bild av vem den här kändisen är typ.
Ja, men verkligen. Och att det går... Men det går lite åt andra hållet. För det är som du säger, att det är så här, när man är väldigt, alltså när man är offentlig och så här, och får den här skiten, då det går ju bara åt ett håll. Det är bara den som är offentlig som får den. För den som är offentlig, de sitter ju inte och liksom gör så på andra liksom. Och att vi någonstans, ja, de leker ju inte moralpoliser på Instagram själva. Då. Vad jag kan tänka mig.
Kanske vissa då, men alltså det som är det sjuka också, det är att de här moralpoliserna, ibland så hittar de typ saker som så här vanliga civila personer gör, och så blir det ett stort drev och så förlorar de sitt jobb. Vilket är så här, varför ska man gå på liksom vanliga människor som jag vet inte, skriver liksom ett dåligt rasistiskt skämt Nej, och sen ska de förlora jobbet. Det är så här, ja, det var dåligt rasistiskt skämt. Det var något sån grej i USA. Jag minns inte när det var, men då är det så här, ja, okej. Personens intention var att skämta. Det var dåligt rasistiskt skämt. Är det verkligen värt att personen ska liksom förlora sitt jobb? Sen har liksom svårt att betala hyran. Det är så här, det är lite väl hårt. Det är som att personens intentioner, tycker jag, det är som att personens intentioner inte finns med i sammanhanget, vilket är så här, det är väl sammanhanget som spelar roll egentligen.
Ja, nej men precis, och det har ju också att göra med det som vi ska prata om också, cancel culture. Och det är ju när, vad heter det, när en person gör någonting i en grupp och det inte uppskattas av gruppen. Och sen så, vad heter det, blir det så mycket diskussioner bland de här människorna att man då börjar frysa ut och exkludera den här personen. Och det här gäller då framförallt sociala medier. Och även alltså sociala sammanhang, alltså i grupper, alltså arbetsplatser, kompisgäng, släktmiddagar eller vad det nu är för någonting, släktsammanhang. Där man då bestämmer över en människa hur du ska vara, hur du ska bete dig, och gör inte du det, om du gör minsta lilla fel, så kommer vi att göra allt som står i vår makt för att du inte ska få existera som människa. Och det är, jag vet att jag pratade med Anita Clemens om det, att hon tycker att det är ett så otroligt läskigt fenomen att vi sätter oss över människor på den här nivån och leker Gud. Det är ju fruktansvärt.
Ja, alltså, det är jävligt obehagligt, och så här, det är väldigt så mycket mobb. Det är inte bara mobbmentalitet, men det är också så här mobbhandlingen. Alltså de lyckas liksom frysa ut människor. Men det svåra är också så här, vart går gränsen för? För det finns ju en gräns när man vill kanske att en person inte ska ha ett visst jobb. Alltså en politiker som, jag vet inte, uttrycker sig nazistiskt och typ står för så här nazistiska åsikter, bla bla. Okej, där kanske det finns liksom anledning att säga, okej, den här personen kanske inte ska vara representera en viss del av människor. Men när det liksom är så här små saker som, alltså, absolut inte borde. Om vi tar så här Mr. Cool som exempel, så här, när han gjorde sin knulla barnlåt. Absolut, det är så här, den musiken, jag tror inte, den är inte för mig. Men förtjänar han att så här förlora alla sina jobb? Alltså jag vet inte. Folk tycker om hans musik. Ja, alltså, jag vet inte. Det är en viss typ av musik som inte är för alla. Är det verkligen värt att man ska liksom cancela honom och sådär? Nej, jag vet inte.
Nej, men jag håller med dig där, att bara för att du gör ett visst verk så ska du då exkluderas från samhället och du ska inte få jobb och du ska inte få göra liksom vissa saker och sådär. Och jag kommer ihåg att, ja, det var någon som hade, det var någon som hade släppt en bok, och då var det någon som hade skrivit att du ska inte få sälja böcker. Och då hade det varit så här att de hade skrivit till varandra, de som inte gillar den här författaren, att ja, men då går vi dit och bojkottar och ställer oss och liksom säger att ni som kommer hit och vill ha hennes bok, gör inte det, hon är vi, alltså så här. Och då känner jag ju där att då har det ju gått för långt. Då vill man ju förgöra en människa, alltså att så här, man tvingar den personen till noll existens. Och det har ju också att göra med, tänker jag, censur. För det är ju lite så här, det går ju hand i hand, att så här, skämtar man om till exempel någon där man hänger ut personen med namn och bild och säger att, ja, men om jag vill skämta om mitt ex till exempel, om jag skämtar om honom och säger att du har gjort det där och du fan, du liksom bla bla, och säger att ja, men han heter Kim och han bor där och där och där och nu har han hoppat med en tjej som heter bla bla bla, då får jag ju då bara vänta mig en jävla förtalsanmälan, därför då går det att kopplas till honom. Men om jag däremot bara pratar om ett ex till mig och berättar det som har hänt, då finns det ju ingenting av det som går att kopplas till att det är den här personen. Och jag tror att både det här med, vad heter det, cancel culture och just censur, att det har lite att göra med varandra. Att de aspekterna går lite ihop, så att säga. Att man tror att när du gör någonting som anses inom situationstecken kränkande, så är det
För då är det liksom synonymt med att du har hoppat på en person. Du har hängt ut personen. Men det folk inte riktigt har hajat är att, alltså, att hänga ut någon. Det gör man med namn och bild. När du säger att den har gjort det här och det här. Då är det en sak. Men om det inte går att kopplas till att det är den personen. Tyvärr, vi lever i ett fritt land. Vi har yttrandefrihet här. Och det är det som är så himla knepigt. Tänker jag.
Det är också att de människorna tar, de tar det personligt. Men det är alltså... När man gör ett verk, musik eller när vi gör humor, alltså det är inte mot en specifik liksom random person ute i Sverige, utan, men då ändå tar de det personligt, vilket jag tycker är skitkonstigt. Det är så här, du behöver inte titta på det här, du behöver inte supporta det jag gör, det är helt fine, men varför tar de det personligt, det fattar inte jag. Det var liksom folk, när jag var med Slängd i brunnen för, vad blir det, 2,5 år sedan och gjorde en stand-up-rutin om Stefan Löfven där jag säger, okej, jag skämtar om hans utseende, vilket så här, ja, det är väl inte den, den högsta formen av humor, men tillräckligt roligt för att vara med på Slängd i brunnen. Men då var det folk som så här sökte upp mig och bara, fan du är en jävla sopa, du borde inte köra stand-up, du borde sluta.
Du borde inte få vara statsminister.
Och då blev jag bara så här, ja, gud vad folk tar det personligt, det är så här, du behöver inte ens, du kan bara välja att inte titta och sen gå vidare med ditt liv. Men det här med cancel culture är liksom 5-6 steg längre än så, där man ska, som du sa, förgöra en människa. Och det är så här, ja, eller så kan du bara byta kanal och så få personen mindre annonspengar eller reklampengar eller klick eller whatever. Det är inte så svårt, men ja, jag vet inte. Det är jävligt obehagligt alltså. För att det är också så här, alla gör misstag. Alltså herregud. Förhoppningsvis lär man sig. Men också så här, alla verk är ju på något sätt så här historiska speglingar av nutiden. Alltså Mein Kampf. Alltså, ja. Jag tror de flesta av oss tycker inte att det är nice att det som står i Mein Kampf. Men den finns. Och den finns av ett syfte liksom. Och det är samma med allt annat liksom egentligen. Alltså även om det är Mr. Cools knulla barnlåt eller fan vet jag. Paulos kokböcker. Alltså jag kommer inte läsa dem, men det finns väl någon som kommer göra det. Och vad ska jag göra åt det? Alltså...
Ja, vad ska du göra åt det? Vad ska vi göra åt det? Vad ska vi liksom... Nej, men det är ju som du säger att, så här, att ja, de här verken finns här. Man behöver inte konsumera det. Alltså ser man typ någon kändis eller någon som alltså gör något skämt på Instagram eller Facebook eller vad det nu är, då kan man ju antingen, om man känner så här att okej, det här skämtet tyckte jag inte var roligt, då kan man också välja att skicka ett privat meddelande. För det är också att det när du skriver offentligt, det är då du får med dig andra människor. Det är då det blir ett drev, det är då du startar det, för då gör du in public. Vilket gör att då kan alla se, vilket gör att andra kan tänka, vilket gör att du får andra med dig. Men om du istället kanske så här riktar dig personligen till en person och bara, vet du vad, det här känns... Jag vet inte varför du skämtar om det här eller bla bla bla. Om man nu känner för det, men då kan man ju ta det liksom alltså face to face eller som alltså mail. Så. Inte att man sitter och gör det offentligt, för det är då bollen är i rullning. Därför då inkluderar du andra människor och så tycker de massa saker och sen så blir det bara värre och värre och värre och så bara byggs det upp till en världens liksom största boll av antingen eller moral och leka gud och det här är liksom rätt och fel.
Ja, men exakt. Men för det har jag fått. Jag har fått så här personliga meddelanden där vissa har varit så här: ah, fan, jag tyckte det var roligt det du gjorde det där klippet, men var du tvungen att använda det här ordet som var typ jag minns inte vilket ord det var, det spelar ingen roll. Och då var jag så här, fan, vet du vad, jag hade inte behövt använda det ordet. Det blev inte roligare när jag tänker efter. Så här, jättebra. Jag blev lite bättre komiker, tror jag, för att jag insåg att så här, jag behöver inte alltid använda liksom hårda ord eller whatever för att det ska bli roligare, för det blir inte alltid roligare liksom. Sån där personlig kritik, absolut. Cancel culture, det är bara så här, okej, det här är bara något för deras ego typ. Alltså det är bara deras, det är som att de vill fylla någonting och känna sig mäktiga,
ja,
liksom.
Men man leker gud.
Man sätter sig på höga hästar. Man sätter sig här uppe och bara, jag bestämmer över andra hur de ska bete sig och vad som är roligt och inte. Och gör inte du det. Det blir det här liksom, för vi är ju då gruppmänniskor, vi är flockdjur. Och jag tror att det har att göra med väldigt mycket att när vi ser någon som inte gör som vi har tänkt oss, då tror jag att det har att göra med att så här, det är någon som sticker iväg från flocken. Det är någon som gör något dumt. Det är någon som så här, har gjort något fel. Eller då måste jag ta den fighten med dig. För att så här, det blir lite som att vi leker rättegång. Åtalspunkten är att du har dragit ett dåligt skämt. Och domen blir att, eller straffet är att du ska bli utesluten för att du drog ett dåligt skämt. We find the defendant guilty.
Ja, ja men precis. Men det är väldigt så old school, alltså så här, hur man gjorde med häxor typ. Alla är så här, de tar fram sin högaffel och bara get her typ. Man bara, åh gud, snälla. Det är 2021 liksom, vi har inga häxor längre. De fanns bara då, de har ju dött ut, eller hur?
Ja, den typen av häxor kanske inte finns längre. Men det finns ju andra typer av häxor som är lite mer, åt mer crazy hållet, som är liksom positiva och bra. De kan vi ju behålla tycker jag. Men så, trollkarl häxor, det är ju hypat nu. Det är ju lite coolt att vara häxa, det är ju lite coolt att vara medium och lite spirituell och sådär. Det är ju lite häftigt sådär, så att säga. Nu är det ju helt fel att liksom vara influencer, och bränner vi dem på bål istället. Du har gjort ett betalt samarbete och gett 15% till en fel målgrupp. Då är du en häxa! Bränn henne!
Ja, exakt.
Det blir ju lite den. Nej, men jag gillar ju alltså, politisk korrekthet. Jag tycker det är bra med politisk korrekthet. Bara den inte missbrukas.
Nej, precis.
Och jag tror att det är när vi leker Gud och när vi sätter oss över andra människor och leker liksom moralpoliser på sociala medier och bestämmer att det här är inte ett bra skämt och nu är du elak och nu är du dum, då tror jag att då gömmer vi oss bakom den här politisk korrektheten. Men vi gömmer oss inte bakom den, utan vi missbrukar den.
Alltså,
Ja, precis. Alltså, politisk korrekthet, det är en jättebra idé från början liksom. Det är ju Det kommer ju från en så här sympatisk från ett sympatiskt håll där man tänker på andra, man tänker på olika grupper etc. Och sen som du säger, när det går lite för långt, när det går till så här censur, då är det lite så här okej, jag tror inte det var inte det här som var meningen, tror jag, med politisk korrekthet liksom. Men ja. Samtidigt tycker jag tycker också att det är kul att det finns politisk korrekthet. För då är det som att en linje dras. Och då kan jag som komiker välja så här, okej, hur gör vi nu då? Ska vi dansa på linjen? Ska vi vara på rätt sida? Eller ska vi bara, vi testar och gå över det lite och se vad som händer. Men jag håller med om att så här, det är en bra idé. Det är bara när den missbrukas
liksom. Sen tror jag också så här att om man går runt och tänker att man hela tiden ska göra snäll humor och hela tiden tänka på att ja, men jag ska blidka alla och ingen får vara ledsen, då tror jag faktiskt att dels så tar man ju det för givet, och dels tror jag att det är också ganska farligt att så här gå runt och säga att ja, men när jag gör humor då ska alla bli plisade och alla ska vara glada och snälla, för jag vill ju få alla att må bra liksom. Men jag tror att då har man inte riktigt tänkt igenom, då förstår man inte riktigt att fast alltså göra humor och utveckla sig själv, det är att ta risker och sådär. Sen om intentionen är att man ska göra ett taskigt skämt, då är det någonting helt annat. Men om, alltså, däremot om du bara hasplar ur dig, att det är bara, du är impulsiv och du bara drar ett dåligt skämt på scen eller på Twitter eller vad det nu är. Alltså, det är liksom, det är bara plumpt gjort. Alltså, då är det bara liksom, då var inte intentionen av att man skulle göra någon illa, utan då var det bara blup, ett dåligt skämt. Men om intentionen är att nu jävlar ska jag göra humor och jag ska minsann sitta dit om de jävlarna, så nu ska jag göra ner Stefan Löfven, fy fan, för då känner jag så här att då är det ju någonting helt annat. Men om intentionen är att så här, det här är bara ett dåligt skämt eller liksom det här är bara en impulsiv grej, då tycker jag inte att man förtjänar att, jag vet att jag var med om det för några månader sedan, jag drog ett skämt om en situation som jag har belägg för och sådär, som jag bara i mitt huvud slog lite bara, för jag tyckte det var kul. Och jag fick väldigt mycket påbackning av det från en person som hade lite med det att göra och sådär. Och jag känner ju så här att alltså, ja, fast hela grejen är att jag skämtar inte om dig för det första, utan jag skämtar om någon som är i din närhet. Och då känner jag så här att om det är som så att den personen,
alltså den här, i det här fallet hans flickvän, om hon tar illa vid sig, då kan väl hon höra av sig till mig själv och säga det. Alltså, för det blir ju väldigt svårt för mig att ta mitt ansvar och krypa till korset när jag får en försvarsadvokat skickad till mig. Alltså då blir det ju så här, jag ska ta mitt ansvar, men den som har tagit illa vid sig eller tycker att det här är lite tråkigt eller kränkande eller blir ledsen, då blir det ju väldigt svårt för mig att ta in det. För att om den här flickvännen hade hört av sig till mig och sagt att jag blir ledsen, eller jag tyckte att det här var jobbigt, för jag vet att vi är lite bekanta och sådär, och jag var med och du skämtar om någonting som jag varit med, bla bla, då hade jag ju såklart tagit bara gud förlåt liksom. För då är det den personen som själv hör av sig. Men om det är då istället partner som ska liksom leka gud eller liksom ta i försvar, då blir ju det också helt fel. Då blir det ju också så här, det blir ju bara konstigt. Det blir svårt för mig att ta mitt ansvar när vederbörande inte har gjort det själv. Eller det är svårt för mig att se liksom vad som är jobbigt då, eller vad så.
Ja, precis. Men det är också så här, det blir ju knepigt, för att så här, som komiker så är ju allt som händer i ens liv kan bli material eller skämt. Och jag tycker så här, så länge man inte går ut med namn eller så här, så länge det inte är så tydligt om vem det är, alltså då borde det vara lugnt egentligen. Sen fattar jag att personer kan tagla upp, det är klart. Och om personen verkligen tycker att det är jobbigt att man pratar om det, ja, då får man väl ta då får man väl ta ett beslut om det. Men alltså jag tycker så här, ja, jag vet inte. Om det inte är så tydligt vem det är, då är det bara så här, ja, alltså det är väl kul, kan inte jag få prata om det?
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, jag heter Karin och jag har varit på en sån här hjälp till självhjälpskurs då, och det har varit väldigt intressant då. Och jag kan bara säga så här att det var jävla flummigt. Jävla flummigt vad det var. Jag var ute i skogen och träffade en annan grupp människor som inte fan vet vad de har sig själva heller då. Så vi stod där ute på någon jävla äng, och så ledaren, han var helt jävla bakom flötet och pratade och flummade sig och sådär. Och jag fattade fan inte ens vad jag gjorde där. Men i alla fall, så här lät det ungefär.
Hej och välkomna allihopa. Stäng av era mobiler, tack. Det är så skönt att se så många utav er här, för ni har nu tagit första steget till att få hjälp. Ni alla är ju vilsna på olika sätt. Så planen här är att vi står på denna äng, vid detta skogsbryn. Och tanken är att ni ska hitta er själva. Ni har ju blivit tappade på ett eller annat sätt, men nu ska ni bli hittade. Så jag tänker att det bästa sättet är att ni går ut en och en i skogen här och ropar på dig själva. Du till exempel där, Karin, du kan gå ut och ropa: Karin, Karin, vart är jag? Kom till mig, Karin! För att hitta dig själv. Sen är det ungefär som att man kan se framför er att ni kanske hittar ett inre barn i skogen. Det kan symboliseras av en kotte till exempel. Och jag tänker att ni kan ta denna kotte och vischa försiktigt in i en ömsöm.
Ja, så då gick jag ut där i skogen och ropade på mig själv: Karin, Karin, var är du någonstans, Karin? Som en jävla idiot. Det var helt absurt, jag fattar ingenting. Och han, den här jävla coachen, han pratade om att man har tappat bort sig själv och man ska leta efter sig själv och sådär. Och jag vet inte fan vilken version av mig själv det är som jag tappar bort. Fy fan, säger jag bara. gick runt där i skogen som ett jävla fån och ropa mitt eget namn. Karin, 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 var är du? Som en jävla idiot utsläppt någon jävla anstalt. Fy fan, säger jag bara. Och sen då kom jag till något skogsbryn med några jävla granar och fan och hans moster. Och jag fick jag ju ta upp en kotte då och vischa och sådär. Och jag fattar fan ingenting, den där jävla fula kotten och sådär. Och man ska vischa. Lilla Karin, lilla Karin. Det är ju för fan en jävla kotte, för i helvete. Jag blir så jävla trött på den här jävla skiten. Jag kände ju bara så här att jag ville ha pengarna tillbaka, men det kunde jag inte få för det var betalt i ett påsar. Jävla Waldorf skit. Och inte har man hittat sig själv heller. Fy fan, säger jag bara.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.